Vi sjöng hela trosbekännelsen idag, och det passar väldigt bra till min predikan. Så att det känns gott, som jag sagt tidigare också, med den utveckling som lovsångarna har haft under de här sista åren, och det har blivit mer substansfyllt både teologiskt och innehållsmässigt, och det tycker jag är en väldigt, väldigt bra utveckling. Det är fint att sjunga ut Guds ord på det här sättet, så att det är verkligen en positiv utveckling. Som du hörde av mötesledaren, så håller vi på i Romarbrevet och harvar. Och om vi kommer ut därifrån någon gång, det återstår att se. Det går långsamt, men har gått framåt hittills i alla fall. Och om du är här ny och inte har hört någonting av den här serien, så hamnar du mitt in i smeten. Men jag tror att det kommer nog att gå riktigt bra ändå. Om du blev riktigt nyfiken, så finns del 1-3 på vår hemsida som du kan lyssna på därifrån. Så vet du riktigt vad vi har talat om. Vi talar om Romarbrevet, eller vi talar utgående från Romarbrevet, därför att vi vill lägga en grund för våran tro, en grund som håller i den tid, i den värld som vi lever i, där det är så väldigt mycket annat som inte verkar riktigt att hålla. Vi funderar, vad är tron, vad är den kristna tron för någonting? Och vi har talat om att det är någonting. Vi har talat om nåd en hel del. Och vi har också funderat om att vilken plats har nåden? Är det om vi har tillräckligt goda gärningar så får vi nåd, eller har vi en förutsättningslös nåd som i sin tur kan producera någonting som vi gör för Jesus? Vi har gått igenom Romarbrevet 1-3, och det var dyster läsning, för det fanns inte så mycket goda nyheter i de kapitlerna. Det var mest ute med oss och det var mest hemskt, och det blev en riktig sån här verklighetscheck för oss alla. Hoppas att inte har blivit för vad heter det, nedtyngd. Jag i alla fall har inte blivit det. Jag tycker att det är så här dåligt är det ungefär. I stora drag så är det ungefär på det här sättet med oss. Men vi kom i förra söndagen, var det förra söndagen vi talade? Visst var det så? Ja. Förra söndagen så kom vi fram till Romarbrevet, det tredje kapitlet och den 21 versen, där vi kom ett nyckelord. Tidigare vi talade om vem vi är, vad vi gör och så vidare. Men nu kommer det en annan person in i bilden. Vi ska se om vi får upp honom på tavlan här. Romarbrevet 3:21. Men Gud. Men Gud, jag älskar det här männet i Bibeln, att på något sätt här svänger alltihopa. Här vänder det här negativa trenden till att bli någonting positivt, någonting upplyftande. Och då handlar det inte om mig längre, utan det handlar om honom som är så mycket stabilare, så mycket säkrare, så mycket tryggare än oss, nämligen Gud. Innan hade Paulus talat om hur lagen beskyller oss och hur lagen på något sätt berättar för oss att oberoende hur mycket vi försöker, oberoende hur mycket vi anstränger oss som troende eller som icke-troende, så når vi inte upp till Guds standard. Och lagen på något sätt dömer oss och säger att vi räcker inte riktigt, riktigt till. Och nu kan man tänka så här då, att nu när vi går över från den här analysen till lösningen som vi har talat om, så kan man tänka så att nu tar Paulus och slänger han ut lagen och säger att inte orkar vi med den här var för tuff, nu tar vi någonting bättre så börjar vi tala om nåd istället. Men det funkar inte. Därför att Paulus säger så här i slutet av Romarbrevet, det tredje kapitlet då, innan vi går in i fjärde kapitlet, så säger Paulus så här, nu när han talar om det här vad Gud har gjort. Sen, sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls, vi upprätthåller lagen. Han säger inte att som den här väktaren vid Idragsvik som var från Närpes, som säger så här, inte ge så noga skän, gatu bara. Det är inte en sån Gud vi har, som lite tittar mellan fingrarna och som lite grann har blivit lite gammal och slö, utan lagen ska hållas, men vi klarar inte av den. Och genom tron, säger Paulus, så upprätthåller vi lagen. Och det är det vi lite grann ska se då ifrån det fjärde kapitlet. Vad menar han riktigt med det? Vi talar här tidigare också om att Gud är en Gud som sluter förbund. Om du har läst Gamla testamentet, så slutar Gud ett förbund med Noa, han slutar ett förbund med Abraham, han slutar ett förbund med Israels folk. Men Gud har ett problem. Jag vet inte om man kan säga så rent teologiskt, men Gud har ett problem, och det är att han har så dåliga förbundspartners. Det är bara så att han slutar förbund med Noa och inte går den riktigt bra. Slutar förbund med Abraham och slutar förbund med Israels folk. Och Gud håller sitt förbund, men hans förbundspartner, de sviker hela tiden. Och i det nya förbundet så händer någonting. Det här talar faktiskt också Gamla testamentet om ganska mycket. Och det är att Gud letar efter en förbundspartner som är trovärdig. Gud letar efter någon att sluta förbund med som ska kunna hålla det här förbundet. Ni vet, om man slutar ett förbund med någon så gäller det att båda två håller det överenskomna, annars fungerar inte förbundet. Vet ni vad Gud gör? Gud slutar förbund med sig själv. Det är så det funkar. Det står redan vi har Gamla testamentets profetier är ju mycket en skuggbild av det som ska komma. Och i första Mosebok 22:16 så står det så här, vi tar det här rakt mitt ur sitt sammanhang. Vill du studera det så får du se det sen. Där Herren säger så här: jag svär vid mig själv, säger Herren. Han hittar inte något högre att svära vid. Så vad ska vi svära vid? Vi ska inte alls svära överhuvudtaget. Men om du förstår vad det här handlar om. Jag svär vid mig själv. Därför att han hittar ingenting annat som håller. Ingenting annat som är värt att överhuvudtaget svära vid. Och samma tanke har Paulus när han talar om Kristus i det andra Korinterbrevets femte kapitel. Vi ska lägga lite grund här nu innan vi går in i fjärde kapitlet här. Andra Korinthierbrevet 5:19 så står det: för Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det här är en logisk kullerbytta, eller hur? Jag menar, världen var skyldig inför Gud, eller hur? Mänskligheten hade gått sin egen väg och Gud försöker sluta sina förbund med den ena och den andra. Det funkar inte, så till sist får han lejdon, så slutar han förbund med sig själv. Han försonar världen med sig själv. Det här är någonting otroligt. Det här är någonting du behöver förstå. Det där låter lite komplicerat. Jag är inte teolog. Jag tycker det där låter lite märkligt. Det här behöver du verkligen förstå. Därför att om inte du förstår det, att det finns ingen annan trovärdig förbundspartner. Och skulle Gud ingå förbund med någonting annat, så skulle våran tro vara på ganska lösa boliner. Den skulle vara på ganska lösa grunder. För att mitt i allt så sviker den andra partnern. Men på grund av det här så står vår tro på väldigt stabil grund. Skulle den vara beroende av oss, då vore det nog skäl att vara orolig. Eller hur? Men nu har Gud garanterat sitt förbund därför att han slutade med sig själv. Och han kommer inte att svika sitt förbund. Han kommer inte på något sätt att gå därifrån. Och då kan jag säga så här, men måste det vara så där besvärligt? Ja. Kan jag inte bara få vara i fred och gör som jag vill? Absolut. Hela mänskligheten har ju fått vara i fred. Då kan vi fundera hur bra det har gått. Du kan absolut strunta i Gud. Men om du gör det så får man ju hoppas att ditt liv verkligen håller. För Gud tvingar ju sig inte på någon, eller Gud han tvingar ju inte att följa honom överhuvudtaget, utan den som vill klara sig själv, han får absolut klara sig själv. Hela vårt Guds frånvända samhälle är ju ett vittne på det. Men vem är det? Vill du ha någon som upprätthåller ditt liv i längden, så behöver du leta efter någon som håller i längden. Eller hur? Om du har någon som håller, eller någon som håller, så måste du ha någon som håller i längden. Men det är en legitim fråga, absolut. Alltså, den här frågan: får inte jag vara i fred? Det är en väldigt legitim fråga. För att om du accepterar evangelium, så leder evangelium dig till någonting som du inte vill. Oops. Det här säger Paulus väldigt tydligt. Han säger: när jag var ung, då gick jag dit jag ville. Men när jag blir gammal, så är det någon annan som klär mig och som leder mig dit jag inte vill. Vad är det som inte vi vill? Jo, att vi vill inte bli beroende egentligen av någon annan än oss själva. Det här ligger jättedjupt rotat i varenda en av oss. Vi vill nog egentligen vara vår egen lyckas med. Problemet är att vi smider så förhärdat dåligt. Va? Vi vill jättegärna staka ut vår egen stig och gå dit där vi själva vill. Problemet är att vi målar in oss i återvändsgränder så många gånger när vi är på väg. Men om du vill bestämma själv och kanske ha Jesus lite on the side, alltså i fall om att det lite strular sig, så har du din lilla, har din ficka, så har du din lilla fick Jesus som du kan plocka fram när det blir en dålig. Men om du vill det, så är det nästan bättre för dig att inte vara troende överhuvudtaget. För den här Jesus on the side, den här Jesus på sidan om, han kommer bara ställa till problem. Så ditt liv som människa blir bara jobbigare än om du fullständigt struntar i honom, om du ändå vill vandra själv. Därför att kristen tro, det vi lägger upp här nu med evangelien, det handlar om att ge över kontrollen. Att acceptera att det är någon som har köpt dig. Alltså om man köper någon, så då blir man ju slav. Du behöver acceptera att du inte hade råd med ditt eget pris. Vet du, det är som när du har varit ätit på en dyr restaurang. Det händer några som jag känner. Man var ätit på en dyr restaurang och så hade man inte med tillräckligt med pengar. Så måste någon komma och lösa ut dig för att du ska få den här räkningen betalt. Lite grann på samma sätt är det med dig och mig. Vi hade inte råd med vårt eget pris, utan någon måste komma och betala vårt pris. Men då äger vi inte, och det här är Paulus point, då äger vi inte längre oss själva, utan det är någon annan som äger oss. Och det här är jättesvårt att acceptera för oss. Allt är av nåd och det kommer att fortsätta att vara av nåd. Men det innebär inte att du kommer att fortsätta att kunna vara din egen. För om du är din egen, då måste du betala dina egna räkningar. Det lär mina söner nu när de flyttar hemifrån. Är man sin egen, då måste man betala sina egna räkningar. Så därför, då vi talar om den här nåden, och som du kanske tycker har varit lite skandalös, eftersom Gud ger sin nåd åt precis vem han vill. De som inte vi tycker att förtjäna nåd, de ger Gud nåd. Och de ger Gud ibland nåd för oss. Vi som tycker att vi förtjänar lite grann. Vi får vara lite längre på sträckbänken. Men om du har hört på den här nåden som vi har talat om, så måste du också samtidigt förstå att den här nåden gör dig beroende av Gud. Vi är i behov av en frälsare. Jag skulle vilja lära dig en livsbön. En livsbön. En del människor som jag träffar, så säger jag är så dålig att be. Känner du dig till det? Tycker du att du är i den kategorin? En del ber och det tar aldrig slut när de ber. De är så jätteduktiga, de är nästan för duktiga att be. Så det tar aldrig slut. Men om du hör till kategorin att tycker du är ganska dålig att be, eller annars du vill lära dig en livsbön, så har jag en bön som jag tycker personligen är bättre än någon annan bön. Som funkar bättre i mitt liv än någon annan bön. Och den är kort, den är en mening, en huvudsats och en bisats. Den går så här: Herre, förbarma dig över mig. Jag är en syndare. Det brukar man inte säga så ofta alltid i pingstkyrkor. Men det är en väldigt bra bön att be. Herre, förbarma dig. Oj, kom texten där. Det är från den här, från Lukas 18. När Jesus talar om den här farisén som kom in och slog sig för bröstet och sa: Herre, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor. Jag fastar så många gånger i veckan. Jag ger tionde och jag gör det ena med det andra. Jag tackar dig också för att jag inte är som han där, säger han. Och så berättar han om farisén, eller publikanen. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig för bröstet och bad: Gud, var nådig mot mig, eller Herre, förbarma dig över mig. Jag är en syndare. Om du tycker att du inte känner dig riktigt till publikanen, så kanske du tycker att du är ungefär lika bra som Paulus. Han skriver så här i första Timoteusbrevet, det första kapitlet, den 15 versen, så står det så här: Det här är ett ord att lita på och värt att på alla sätt ta sig emot. att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den största. Det här säger Paulus, aposteln Paulus, han som vi ser upp till, han som hade så stor uppenbarelse, så Petrus blev lite nervös för honom, så att han sa, han lite, till och med lite svår att förstå sig på. Han säger, jag är en syndare. Jesus kom för att frälsa syndare, och jag är bland dem är den största. Det här säger ju inte Paulus för att han har dåligt självförtroende. Han var ju inte från Österbotten. Eller hur? Paulus var inte från Österbotten. Han har väldigt starkt självförtroende. Han gick emot Petrus själv. När Petrus var lite hycklare där, så stämde han upp och så gick han till rätta med honom. Han säger inte utgående från ett dåligt självförtroende, utan utgående från en insikt. Han säger så där inte för att verka ödmjuk, utan han säger så där för att det här tycker han att han är. Eller hur? Och varje människa, om inte förr, så varenda gång du konfronteras med Gud, då inser du en sak, och det är att du är en syndare. Eller hur? Jag känner inte någon som har konfronterats med Gud verkligen och kommer därifrån, åh, det gick ganska bra det här. Så här, dra på hängslena. Ingen sån känner jag. Utan vi läste om profeten Jesaja som talade om hur dåligt folket var och hur jobbiga de var. När han gick in i templet och såg Herren, så säger han, vem är jag förgås, för jag har orena läppar. Eller hur? Och det här är någonting, så att ju längre jag själv lever, ju mer tycker jag om den här bönen. Och när du ser det här behovet av en frälsare, då börjar bibelberättelserna i Bibeln falla på plats. Därför att berättelsen, lyssna på här nu, berättelsen i Gamla testamentet, jag har sagt det här tidigare i del 1. Berättelsen i Gamla testamentet är inte berättelsen om hjältar som vi ska försöka efterapa. Va? Bli som Jona, eller bli som David, och han var nog bra, försök bli som honom, säger vi kanske i söndagsskolan ibland. Men de skrevs inte därför. Läs om dem, som får du se att egentligen så ska jag nog inte vilja att mina barn ska bli som David. Det är nog inte min allra högsta önskan. Om du funderar varför, så kan du läsa om David, hurdan han var. Berättelserna i Gamla och Nya testamentet är berättelser om syndare som möter en frälsare. Om syndare som är i behov av att bli frälsta. De möter, vi talar ibland om troshjältar. Den enda troshjälten som finns, det var han som gav sitt liv för oss. När Jesaja möter Gud, så är det inte som tjänare herre, din talare hör. Utan det är nog tala herre, din tjänare hör. Det är inte så, det handlar inte om att vi ska försöka omforma Gud till att passa våra behov. Det handlar om att låta honom genom sin nåd omforma oss så att vi passar in i Guds rike. Därför att det är så mycket i vårt liv som har omformat oss på andra sätt. Det hjälper mig att be, Gud förbarma dig över mig. För när jag ber, Gud förbarma dig över mig, så kommer han åt att ändra mig. Och jag ska säga det, jag är en ganska envis rackare. Det ska du ha klart för dig. Va? Och mycket av min envishet så får jag lida för. Men jag måste säga så här, oftare och oftare på morgnarna så glider jag ner med knäna i backen från sängen och ber, Gud förbarma dig över mig för den här dagen. Ofta då, och jag menar, morgnarna är inte en bra stund. De som sa att man skulle be på morgnarna, de har inte talat med mig innan. För jag tycker inte om att be på morgnarna. Men ofta på morgnarna så gör jag det. Så glider jag ner tills knäna når i backen. Och så ber jag, Gud, förbarma dig över mig. Och jag märker det, att när jag ber det. Jag menar, det är ju ingen så det är jättelång bön, eller hur? Men jag märker det, att när jag ber det, så börjar Gud komma till i mitt liv för att förändra mig. Och tro mig, det finns mycket att förändra. Det finns mycket att förändra. Men jag har märkt det, att jag klarar inte av det i mig själv. Kanske du har märkt det också i ditt eget liv. Du har säkert saker i ditt liv som du önskar att du kunde förändra. Men det verkar svårt att förändra det. Och Gud har inte egentligen kallat dig att förändra dig själv, utan Gud har kallat dig att be honom förbarma sig över dig så att han kan förändra dig. När jag ber det här så hjälper det mig att inte hålla så hårt i min egen rättfärdighet, i min stolthet och det jag kan berömma mig av, eller mitt behov av att bli godkänd och så vidare, och allt det här som annars går ut över dem jag älskar. Det är så nämligen att all den här egen rättfärdigheten, all den här stoltheten, den går ju ut över dem vi egentligen älskar och de vi egentligen skulle vilja att det skulle gå bra för. Men det är de ofta som får höra det. Och när jag ber den här bönen så kanske det blir lite bättre för dig och som har valt att gå i den här kyrkan. Och det är ju inte heller helt fel. Det var lite bakgrund. Det var en lång bakgrund det där. Men idag ska vi titta på kapitel 4. I slutet av kapitel 3. Så kommer vi fram till det som jag tror att det är Paulus intention. Det är nog bara det att det är ute med mig. Alltså Guds hammare, hans lagshammare har bara slagit ner med all kraft. Och så. Kommer du till den här konklusionen att det är ingen vits att jag försöker. Då har du greppat det ganska bra. Därför att Paulus, han har förstått egentligen en enkel sanning. Lyssna här. För Paulus tänker nu berätta om de goda nyheterna. Men Paulus har förstått en enkel sanning där han insett att de goda nyheterna om nåd, de är bara goda nyheter för dem som inte har någonstans att fly. De goda nyheterna, de är bara goda nyheterna för den som inte har någonstans att fly. Alltså för dem som har gett upp på sina självfrälsningsprojekt. För dem blir det goda nyheter. Problemet med den här skaran då, kanske Sigfrids inkluderat, är det att tyvärr har vi kvar en liten bit att springa innan vi inte har någonstans att fly. Men när du inte har någonstans att fly, när verkligheten har kommit fast dig, när du inser vem du är, då blir de goda nyheterna fantastiska nyheter för dig. Och det är dit vi ska komma. Så jag hoppas att du inte behöver springa så länge till, därför att när du springer i din egen kraft, då skadar du bara dig själv. Och du skadar också människor runt omkring dig. Jag tycker att det är bra att du slipper så mycket sånt som möjligt. Nu ska vi se det på kapitel 4. I kapitel 4 så talar Paulus om Abraham. Han var på något sätt, Abraham var ju stamfadern för Israel. Han var den som var upprätthåll. Det var han som fick förbundet. Det var med honom som Gud slöt förbundena. Men det finns ett ord i Romarbrevet 4. Så står det ett ord i vers 2 där. Abraham förklaras rättfärdig. Det är rättfärdig, det där lät ju knepigt lite. Vad då rättfärdig? Jag vill påstå så här. Att människans absolut mest desperata behov, det är att bli förklarad rättfärdig. Du kanske inte ens har hört ord, du kanske inte riktigt vet vad det betyder. Men jag vill påstå det, att människans absolut största behov, det är att få förklaras rättfärdig. Mycket av den kamp, mycket av det här stressande och det här pressande och all de här strävan som människor har, det är ju för att få den här stämpeln godkänd. Eller hur? Mycket av människors arbetsliv, mycket av det man gör med sin kropp, med sin fysik, är ju det för att jag vill höra godkänt. Eller hur? Jag vill få godkänt naturligtvis av mina medmänniskor, men ultimat vill jag ju få godkänt av Gud. Eller hur? Jag vill höra att jag duger, jag vill få den där OK-stämpeln i baken på mig. Jag vill inte bli dömd som misslyckad. Jag vill inte bli dömd som en misslyckad, som någon som har misslyckats. Och därför anstränger jag mig, därför gör jag goda gärningar, därför arbetar jag på mig själv och så vidare. Och ju mer jag arbetar, ofta ju tröttare blir jag. Vi som troende då, vi säger att ja, men det, vi tror att vi blir rättfärdiga genom nåd. Vet du, det går väldigt bra att ha det som en teologi eller teori. Men ändå de flesta av oss sitter nog verkligen fast att vi blir rättfärdiga genom det vi gör. Eller hur? Kom igen och var lite ärlig här, snälla vän. Va? Det är ju så. Vi är slavar till det här. Det ligger så jätte djupt i oss. Så därför ger vi väldigt bra respons till lagen. Lagen säger du ska inte. Tänka, ja, men det där har jag inte gjort. Det där. Ja, jag är nog ganska bra. Eller hur? Så godkänner vi oss själva. Eller ibland underkänner oss själva. Det här ligger, som jag sa, väldigt djupt in i oss. Därför tror jag att vi behöver evangelium. Därför att evangelium, som vi har sagt här, det är ingen självförbättringsprogram. Det är inte att du ska hitta det här nu i dig själv, djupt in i dig själv, så kommer det nog att börja gå bra för dig. Utan evangelium, det är någonting som kommer utifrån till dig. Det är någonting som får dig att förändras. Om en del av oss blir störda på lagen, eller hur? För den säger åt oss vad vi ska göra. Att säga åt en österbottning vad de ska göra, då ska man nog ha skyddsväst. För det kan nog bli lite besvärligt. Lagen säger att vi ska göra så, den stör oss. Men jag vill säga att nåden stör oss nästan ännu mer. För den säger åt oss, det finns inget att göra. Och det är nästan ännu mer störande. Det finns inget att göra. Ja, men någonting måste vi nog kunna göra för att göra rätt för oss. Ja. Det där är så viktigt, att göra rätt för sig. Men nu lägger vad heter det, Paulus ut texten här i Romarbrevet. Han säger, om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar. Nu kopplar vi ihop det med den här bibeltexten. Det var oroligt att vi ska komma till texten idag. Så gör vi nog det. Om Abraham förklaras rättfärdig på grund av gärningar, då har han ju någonting att berömma sig av. Eller hur? Om han förklaras rättfärdig på grund av vad han gör, men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Vi har en bibeltexten här på skärmen. Om du har med din bibel, så följ med där. Vi läser en del versen. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte av nåd, utan av någonting som han har förtjänat. Låter det logiskt? Va? Den som har gärningar att visa upp, han får sin lön på grund av någonting han förtjänat. Men lyssna här. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och nu var utmaningen den att få stå som rättfärdig. Eller hur? Utmaningen var ju den att få se Gud ansikte mot ansikte, och han lägger stämmer på mig. Du duger. Du har klarat testen. Och så säger han att det ligger på något så enkelt som på tro. Va? Vi måste läsa vidare det här. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Han säger, salig är de vilkas överträdelser är förlåtna, vilken synd är överskyld. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Och så Paulus är lite, han talar med sig själv här, han håller ett helt samtal. Då frågar han, gäller den här saligprisningarna endast de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. När då blev den tillräknad honom det, sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Han tog emot omskärelsens tecken som en bekräftelse på rättfärdighet genom tro. Och den egna tron ägde han redan som oomskuren. Och så kommer det. Så skulle han vara far till alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Alltså det här, om du riktigt skulle, du har säkert hört det här så många gånger så har jag blivit som halvt immun mot det. Men du ska förstå vad det här egentligen säger. För att nu måste vi ha kapitel 1-3 i bagaget här. Där han säger att det här är kraven. Det är det här du ska nå upp till. Det är det här du ska komma till. Och han säger att hela världen står med skuld inför Gud. Det finns inte en enda rättfärd. Inte en enda. Alla har avfallit. Alla är diskvalificerade. Det är bara godnatt. Det är lika bra att gå hem. Det blir ingenting det här. Överhuvudtaget. Och så säger han, om du tror, så förklarar Gud, alltså allt det som är hela 1-3 inte alls gick överhuvudtaget, hela mänsklighetens historia, ett enda bevis på att vi inte kunde nå upp till Gud, allt det där som du tror att du ska göra, hallå, alla de där gärningarna som du tror att du behöver ta till, din bästa gärning, det är som en smutsig kläderna, säger Bibeln. Ditt bästa försök. Du vet, vi har ju inte bara dåliga dagar, eller hur? Eller hur? Sitter ni här och har bara dåliga dagar? Jag tänkte, vi har ju bra dagar också, men inte ens då räcker det till. Va? Men då säger han, men om du får ta på den här, då måste ju ta reda på, vad är det här tro för någonting? Det var ju en väldig diskussion för några år sedan, vad tro var för någonting. Vi tar inte den diskussionen, utan vi läser vidare istället. Han, alltså Abraham, skulle även vara far till de omskurna. Alltså när han talar till de oomskurna, alltså hedningarna, de omskurna judarna. Han skulle även vara far till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Den rättfärdighet som kommer av tro. Vad är det som krävs av mig? Vad ska jag göra? Det var det de sa på pingstdagen när Petrus och Johannes hade predikat. Vad ska jag göra? Omvänd er och tro. Därför att vi kommer nog till tron sen. Var inte orolig. Därför att det finns ingenting du kan göra. Och ju oftare, ju fortare du förstår det här. För du kan sitta och nicka här. Men jag känner nog dig. Ja, jag vet nog hur danna vi är. It takes one to know one, säger man på engelska. Därför att jag är likadan själv. Ja? Så lätt kickar det här in med gärningarna. Men det var inte genom lagen som Abraham fick det här löftet. Så står det i vers 14. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Alltså om det ska ha funnits någon i gamla förbundet som ska klara av det här, då ska det vara lite katastrof. Därför att då skulle de ha förklaras rättfärdiga, och då skulle inte Jesus behöva komma, och då skulle kanske en del av oss ha fallit mellan stolarna. Och det är inte så bra. Så står det så här. Lagen, hoppas du hänger med här nu, du vill läsa Bibeln lite, är det okej? Okay? Så här på söndag eftermiddag. Lagen åstadkommer ju vrede. Varför då? Varför? Nu ska jag ha lite husförhör här. Varför åstadkommer lagen vrede? Paulus säger ju att budet är heligt, rättfärdigt och gott. Varför åstadkommer den vrede? Exakt. Lagen ska inte alls åstadkomma vrede, men det är ungefär som en pastor som var trött som sa, det ska vara en piece of cake med församling, bara det ska vara de med människorna. Det är lite samma sak med lagen. Det ska vara lite piece of cake om det inte ska vara för vår skull. Lagen åstadkommer vrede därför att vi bryter den ständigt. Eller hur? Och ständigt blir dömda av lagen. Därför åstadkommer den vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Och lyssna nu här, nu kommer vi till en punkt här. Därför heter det av tro. För att det skulle vara av nåd. Nu är det för mycket substans här, så nu blir det override i din hjärna här igen. Därför heter det av tro. Varför heter det av tro? Jo, för att det skulle vara av nåd. Och som vi avslutade förra söndagen, den Paulus säger, vad ska vi då berömma oss av? Vi har ingenting att berömma oss av. Så varenda en av oss som sitter här, har vi varit frälst i 3 veckor? Är vi inte frälst överhuvudtaget? Eller har vi varit frälst i 80 år? Så har vi ingenting att berömma oss av. Det finns inga hängslor överhuvudtaget. Det finns ingenting att dra i. Därför att vårt beröm är utesluten. Därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd. Och löftet står fast för alla. Nu kommer vi till de här sköna orden igen. Alla. Vad är den fråga som vi ställer oss? Är jag in eller är jag ut? Är jag godkänd eller är jag underkänd? Hör jag till segrarna eller till förlorarna? Och här säger han, för att löftet skulle stå fast för alla hans avkomlingar. Inte bara de som hör till lagens folk, alltså inte bara juden, utan också för de som har Abrahams tro, han som är allas vår far. Det står skrivet, till fader för många folk har jag satt dig. Och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör döda levande och kallar på det som inte är till som det vore till. Och så läser vi då om Abraham. När allt hopp var ute, för nu måste du förstå här. Nu tänker vi på Abraham, åh, han är trons far, han är den här trons hjälten. Då har du inte förstått tro. När allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli en far till många folk. Han stod fast i tro. Wow, vilken kille. Gubbe, kanske då senare skulle jag tala. Han var 100 år, karl. Han ska vara far till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var omkring 100 år och Saras moderliv var som dött. Och då tänker vi så här. Lyssna nu. Vi tänker så här, vilken troshjälte. Trots alla de här sakerna, så han stod nog fast i tro. Det här ska gå, det här ska gå, det här ska gå. Ja. Vi ska inte dra den liknelsen för långt. Men i alla fall. Så kan man tänka att vilken troshjälte. Vilken man, vilken kar. Och så, vad säger vi i nästa sats? Det där ska jag aldrig klara av. Eller hur? Tänkte jag en tro som Abraham. Va? Jag ger ju upp, ja, bara för att det regnar på morgonen. Va? Tänk att jag en tro som Noa. Va? 100 år. Jag ger upp efter 5 minuter. Ja? Så tänker vi, sån där är inte jag. Och så har vi missuppfattat det igen. Därför att vi inte läser vidare. Han tvivlade inte i otro på vad då? På Guds löfte. Han blev istället starkare i tron därför att han gav Gud ära. Abraham, han hade inget berg av tro för att flytta ett senapskorn, utan han hade ett senapskorns tros storlek för att flytta ett berg. Men poängen var, vad satt han sin tro på? Var det Saras moderliv? Va? Ursäkta, det blir lite grafiskt här. Va? Var det det? Nej, för det var dött. Här blir det inga barn gjorda, som vi säger ibland. Det var dött. Nej, men det är sant. Det Bibeln säger så här. Ursäkta nu. Vi ska inte gå för långt dit, utan vi tar oss tillbaka på vägen. Han tvivlar inte otro på Guds löften. Alltså, poängen här. Vem är det som är stor i situationen? Det är inte Abraham. Lägg inte han på så stora vad heter det, piedestalar, för det står väldigt stort om honom. Att han var övertygad om vad Gud hade lovat, att han var också mäktig att hålla och så vidare. Han tvivlar inte i otro, står det. Lägg inte Abraham på så stora piedestalar. Han var ju offerabla med tjänstekvinnan, eller hur? Han försökte söka vägar och utvägar på hur det här skulle gå. Men vad han gjorde var, han satte sin tro på Guds löfte. Han visste att det Gud hade lovat, det var också mäktigt att hålla. Därför att han hade fattat att Gud har ingått förbund med sig själv. Det är Gud, när Gud lovar någonting, så är det Gud som är garanten för det. Eller hur? Och när Gud säger att den som har den här tron, han blir rättfärdig, så är det Gud som är garanten för din rättfärdighet. Hallå? Så när du har dåligt självförtroende, lite fördömelse en dag, så ruckar det inte Gud. Det ruckar inte heller din rättfärdighet. Därför att den ligger på mycket, mycket säkrare grund. Den ligger på klippan Kristus. Eller hur? Så det handlar inte om hur stark du är, eller hur mycket du åstadkommer, eller hur ofta du har läst din Bibel. Utan det handlar om att Gud i Kristus har förlåtit dig. Du är rättfärdig. Punkt slut. Du finns där redan, oavsett hur din dag har varit. Han tvivlade inte otro på Guds löften, blev allt starkare i sin tro. Och så en liten hint för dig till stå fast i tron. Han ärar Gud. Va? Jag har mött så många människor som har sett styrkan i deras liv. Det ligger ju inte i perfekta omständigheter. De kan ha katastrofala omständigheter. Men på något sätt så har de lyckats ära Gud i sitt liv. På något sätt så har de lyckats få över. Det är människor som går igenom väldigt, väldigt stora svårigheter. Blir väldigt ofta väldigt så här självfokuserade. Det är inte ens ett ord. Men i alla fall, man blir väldigt självcentrerad. Eller hur? Därför att man har mött väldigt svåra saker. Det är väldigt, väldigt jobbigt i ens liv. Och det är ingen skugga på den som upplever det så. Men det blir väldigt lätt att fokusera på mig. Och ju mer jag fokuserar på mig, ju mer blir de här sakerna till berg. Men Abraham, när han tittar på Sara, tittar på sig själv, säger det här är hopplöst, det här blir ingenting. Men Gud, han kan göra det. Eller hur? Och det här kan du göra lika bra som Abraham. Va? Då kan det. Nej, hittar det läge för hej. Va? Det här kan du göra lika bra som Abraham. Det är sant. Det är för att till och med Bibeln måste säga det när den har talat om en massa profeter och så vidare. Så att säger profeten, han var en människa med samma natur som vi. Varför måste Bibeln säga så? Jo, för att vi så ofta tror, ja, de klarar nog av det, men jag vet ju hur jag är. Abraham klarar av det. Klarar du av det? Därför att du är precis lika duktig som han. Därför att det handlar inte om din duktighet, utan det handlar om Guds storhet. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför, sträck under i din bibel. Jag vet inte vilken penna jag ska använda som understräckning i min bibel. Därför att jag ser snart inte vad jag står här. Det är därför jag måste luta mig så här, för jag sträcker så mycket. På grund av att han var övertygad att Gud ska hålla det, därför räknades det honom till rättfärdighet. Och så nu kommer vi till slutklämmen. Jag lovar att vi ska tala om vad tron var. Med dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet. skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Nu är det inte Abraham längre, utan nu är det oss. Lyssna. Rättfärdigheten kommer att tillräknas oss. Och nu blir det intressant, därför att det var där vi började. Att vårt primära behov, det är att vi ska få stå inför Gud som rättfärdig. Alltså ha rätt ställning inför Gud. Det är mänsklighetens stora behov. Åtminstone om vi tänkt leva lite längre än de här 70-80 åren som vi knegar på här. Rättfärdigheten kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som överlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdighets skull. Nu vill jag säga som det står i Bibeln. Tror du detta? Ja. Så sen, nej, men det kan inte vara så enkelt. Nej, men det är nog bara så att det var inte du som skrev hur det skulle gå till. Tyvärr. Nej, inte tyvärr. Utan det var väldigt bra att det var inte du som skrev det. Jesus säger så här. Eller Gud säger så här. Att om du tror att Jesus har gjort det här för din skull, så räcker den tron för din rättfärdiggörelse. Inte om du har, om du tror, inte om du tror på Jesus plus det här. Inte om du tror plus att du gör det här och det här. Om du håller fast vid den tron att jag räcker inte till, det har vi redan blivit överbevisade om och det vet du redan. Jag duger inte inför Gud, att jag klarar inte av det, om du förstår det. Men jag accepterar att någon har gjort det i mitt ställe. Och du tar emot det, så står du som rättfärdig. Det som lagen inte kunde göra, säger Romarbrevet lite längre fram. Svag som det var på grund av dig, det gjorde Gud. Genom att sända sin son i syndig mänsklig gestalt, och så fördömde han synden i köttet, står det. Lite, vad heter det, 1917 års översättning där, men det fick du. Jag ska avsluta med någonting du behöver förstå om rättfärdigheten. Som är jätteviktigt och som är jätteavgörande. Vad är det för rättfärdighet som du får? Jo, försök förstå det här nu. Du blir delaktig av Herrens rättfärdighet. Och det här är viktigt att du förstår. Det är inte så att när du blev frälst så kvitterar du ut din rättfärdighet. Du gick sen till banken och så tog du din rättfärdighet och så gick du iväg och ska göra rättfärdighet. Nej, det funkar överhuvudtaget inte. Gud delar inte sin rättfärdighet med någon. Därför att vadå? Han har ju ingått förbund med sig själv. Så vill du gå någonstans, det får du gärna göra, men då lämnar rättfärdigheten där. Och det här behöver du förstå. Du blir delaktig av hans rättfärdighet. Det är därför du behöver, som Bibeln säger, du behöver bli kvar i Kristus. Därför att Gud är den enda som är rättfärdig. Och när du kommer till Jesus så blir du delaktig av hans... Vad spelar det där för roll? Det här är otroligt viktigt att du förstår. Du blir delaktig av hans rättfärdighet. Därför att du kommer aldrig att förtjäna din egen. Därför säger Johannes, vi kan avsluta med det bibelstället. Johannes 15. Jesus säger så här. Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vingårdsmannen. Och från tredje versen så säger han: ni är nu redan rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Och så står det så här: jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir, eller moderna svenska, om någon blir kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. För utan mig kan ni ingenting göra. Okej? Okay? För utan mig kan ni ingenting göra. Evangelium är ett budskap som berättar att du är beroende av någon annan än dig själv. För din egen salighets skull, skulle Luther ha sagt. Ja? Du är beroende av någon annan för din egen rättfärdighets skull. Du behöver vara beroende av Kristus. Och vad heter det? Huvudordet här då? Om någon förblir, om någon blir kvar. Det är där som min utmaning finns. Min utmaning finns är att inte knalla iväg efter en liten... Du vet, då jag har det dåligt, då kommer jag till Jesus. Eller hur? Gråter en skvätt. Han tröstar mig lite så här. Du vet, det dryper ju lamm från hans axlar. Han är ju ganska vänlig av sig. Och så här. Ja. Jag är där en stund tills det börjar gå bra. Vad händer då det går bra? Jo, då klarar jag mig själv. Eller hur? Så utmaningen för oss som troende, för dig, du som vill leva ett kristet liv, det är att bli kvar i det enkla evangeliet. Bli kvar i den enkla sanningen på att Jesus Kristus, han har förlåtit dig alla synder. Det Jesus har gjort, det räcker för dig. Det är därför jag behöver en församling. Jag behöver en församling, jag behöver en kristen gemenskap. Jag behöver människor som påminner mig om att jag behöver det. Jag behöver människor som påminner mig om, kom ihåg att du behöver. Jag behöver ordet och bön. Ibland tänker vi så här, ordet och bön, alltså Bibeln och bönen, är det någonting jag måste göra? Nej, det är någonting jag behöver som verktyg för att hålla det här bångstyriga köttet, det här bångstyriga typen som heter Stefan Sigfrids, kvar i den enda plats där rättfärdigheten finns, nämligen hos Jesus Kristus. Det här är min dagliga kamp. Det är inte någonting som är för svårt för mig. Men det är någonting som jag misslyckas att göra gång på gång på gång på gång igen. Och så hamnar jag för att ta mössan i hand och så får jag knall tillbaka till Jesus. Ja? Och han är ju aldrig där med pekfingret. Han tar alltid emot mig. Absolut. Alltid. Men problemet med att springa själv är att jag tar så skada av det själv. Och relationer och vänner runt omkring mig tar skada. Men hos honom så finns det en rättfärdighet jag behöver. Om då jag skulle förstå den lilla sanningen, då skulle vårt liv... Det är ganska annorlunda ut. Om vi har någonting vi behöver göra och hjälpas åt med som församling, det är att hjälpa varandra. Som Paulus säger, vi är satta med försoningens ord. Vi ber och Kristi vägna, låt försona dig med Gud. Kom igen nu igen, vis proppin. Du behöver bli försonad med Gud. Sitt inte där i din självömkan. Sitt inte där i din, på något sätt, rätt i har rätt eller någonting annat sånt. Det är bara nonsens. Du behöver bli... Ja, talar du med mig, frågar du. Ja, exakt, bra, du förstår. Du behöver bli försonad med Gud. Du behöver inte få rätt. Du behöver inte att alla människor tycker att du är så fantastisk. Utan du behöver bli försonad med Gud på insidan. Därför att det ger dig rättfärdighet och det ger dig det du behöver. Sen kan livet innehålla både det ena och det andra, och det gör det. Fråga grannen din så vet du att det är så. Så är det för oss allihop. Men det här är våran klippa. Ska vi resa på oss? Gud har gjort evangelium så enkelt så för de flesta av oss så går det förbi alldeles för ofta. Därför så har vi tagit på mig det här att bara predika det här för dig. Och för mig, om du säger, varför predikar du med sån inlevelse? Jo, för att jag behöver själv bli övertygad. Det är därför. Men det är sant, jag menar allvar. Jag är uppvuxen i kyrkan och jag har så svårt att förstå det här. Jag har så svårt att ta till mig det här, att det verkligen är av nåd. Jag behöver predika det tills jag själv tror, och då kan det bli en ganska lång predikoserie här. Men jag tror att vi har det samma behovet, varenda en av oss. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi tackar dig. Herre Jesus, jag tackar dig för varenda människa som står här. Mitt i sitt liv, mitt i omständigheterna, mitt i glädjeämnena, mitt i utmaningarna. Jesus, jag tackar dig för att du har så mycket kärlek att ge. Du har så mycket liv att ge åt varenda en av oss. Herre Jesus, jag ber om nåden att få komma till dig och få ta del av din rättfärdighet. Få ta del av det. Få ta del av de orden som du fick höra när fadern sa, det här är min älskade son, i honom har jag min glädje. Herre, jag ber att många här ska få höra de orden här, hur du säger att du har din glädje i oss. Du är inte missnöjd och besviken och allt det andra, utan du har din glädje i oss. Herre, jag ber att vi bara ska få komma dit, till dig Jesus, och ta emot ditt liv. Får jag ber om för oss som församling, att vi ska bli en plats här Jesus som är full av din nåd, som är full av din förlåtelse, som är full av ditt inkluderande här Jesus. Herre, jag tackar dig för att du bara vill fylla oss ännu mer med ditt evangelium. Vi tar emot det. Herre, vi ber att ditt ord ska få bära frukt i våra liv. I Jesu namn.